väpnad attack mot ett annat land, som om man liksom planerar, jag vet inte, en svensk sex eller någonting. Det var ju en av de demokratiska politikerna som sa att han hade varit på överraskningsfödelsedagsfester som hade bättre säkerhet än den här chatten. Det här att man bjuder in en av Trump-administrationens värsta fiender.
Det är inte den man vill ska dyka upp på födelsedagsfesten. Ur tårtan.
Eller råka få säga sig dagen innan. Eller, ja, det är ju ett misstag som är historiskt.
Tack så mycket, Roger.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin och gäst Roger Wilson. Vill du höra mer av honom kan vi tipsa om USA-podden som släpps onsdagar och fredagar i appen Sveriges Radio Play. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du kontakta oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.
Nyheter får vi nu i P1, klockan är 5.
Ekot börjar i USA och president Trumps besked om handelstullar som kom igår kväll.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence.
Det här är en historisk dag. Vi blir nu ekonomiskt självständiga, sa Trump när han presenterade tullarna mot en rad olika länder. När det gäller varor från EU så införs tullar på 20% och från Kina blir tullarna 34%. SEBs seniorekonom Robert Bergqvist säger att nivån på tullarna var högre än han väntat sig.
Det här är en tuffare tullpolitik än vad jag hade förväntat. Så att, tyvärr får man väl säga att där vi befinner oss idag så vrider ju USA tillbaka klockan nu till någon typ av nästan vintertid för global handel. Så att, det här är ingen bra situation för världen. Det här sänker ju så att säga både USAs ekonomi men också då världsekonomi. Så att det ligger ju i allas intresse att faktiskt få ner de här tullarna.
Och nu klockan 5 så ska EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommentera USAs beslut att införa tullar, inte minst då alltså att europeiska exporten till USA blir 20% dyrare. Colombia kommer köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen, det bekräftar nu Colombias president Gustavo Petro på X. Presidenten skriver att det handlar om nya flygplan av typen JAS 39 Gripen, men det är ännu oklart exakt hur många och hur kontraktet ser ut. Ett vaccin mot bältros skulle kunna minska risken för att utveckla demens, det visar en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature. Studien har följt människor i Wales som var runt 80 år när de vaccinerades mot bältros för över 10 år sedan. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Och strax denna torsdag morgon ska vi höra Vetenskapsradion.
Hej, jag heter Andre Walden. Och i vår svarar jag på dina frågor i allvarligt talat.
Varför är stort bättre än litet eller precis lagom?
Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?
Var föds nättrollen? Det är min fråga.
Skriv till mig på adressen allvarligttalat@sverigesradio.se.
Och Andre Walden delar värdskapet för Allvarligt talat under säsongen med författaren Majgull Axelsson som vi hör på söndag klockan 5 här i P1. Och nu alltså Vetenskapsradion med Marie-Louise Kristola. Programmet sändes första gången i mitten av januari. Evighetskemikalierna PFAS används i allt från textilier, stekpannor, matförpackningar, brandsläckningsskum, elbilsbatterier och brett inom industrin. Men föroreningar av PFAS är hälsofarliga och svåra och dyra att sanera och rena. En internationell granskning där Vetenskapsradion medverkar visar att kostnaderna för att rena vatten, jord och mark från PFAS är enorma.
Ja, det är smått häpnadsväckande. Och det här är då en kostnad som direkt överförs till invånarna i Europa.
Att inte välja att rena dricksvatten, vad kommer det att kosta samhället? Alltså, på något sätt vet man ju att folk blir sjuka av det här.
På något vis så bevisar det här bara behovet av att införa ett förbud mot PFAS och användning av PFAS i samhället. Och klarar vi inte av det så kommer ju det här bara ticka på.
Du lyssnar på Vetenskapsradion om skenande kostnader för att rena vatten och marker från evighetskemikalierna PFAS. Jag heter Marie-Louise Kristola. Daniel Värjö, Klotets reporter som medverkat i granskningen. Hej.
Hej Malou.
Ni har alltså undersökt kostnaderna för att rena dricksvatten, avloppsvatten och förorenad jord och mark från de här evighetskemikalierna PFAS. Vad har ni kommit fram till?
Att kostnaderna är astronomiska. I Europa kan det handla om allt ifrån 55 miljarder kronor till 1250 miljarder kronor per år, minst 20 år framåt, beroende på om utsläppen stoppas eller inte.
Okej, så om vi tar det här från början nu, Daniel, vad är det PFAS kan ställa till med?
Ja, PFAS är ju oerhört starka, svårnedbrytbara och långlivade kemikalier. De klarar hetta, är vatten- och fettavvisande, och de egenskaperna gör dem efterfrågade och finns och används i oerhört mycket. Men samtidigt så är ju konsekvensen att de föroreningar som kommit ut i miljön, de finns där under väldigt lång tid.
Mm, de finns också kvar hur länge som helst typ, och det är väl därför de kallas evighetskemikalier.
Ja, precis. Och de mest kända och välundersökta PFAS-ämnena som funnits i teflonpannor och brandsläckningsskum och impregnering bland annat, de har visat sig öka risken för lång rad sjukdomar, förhöjt kolesterol, försämrat immunförsvar och att vaccin funkar sämre, sköldkörtelsjukdomar, leversjukdomar och vissa cancerformer där testikelcancer och njurcancer har starka stöd i forskningen. Ämnena är hormonstörande och kan påverka reproduktionen.
Okej, så många konsekvenser kan det bli av de här ämnena alltså. Mm. Men berätta om granskningen då, Daniel.
Det är en europeisk granskning med 46 journalister i 16 länder som Vetenskapsradion medverkar i.
Mm.
Den leds av journalister på franska dagstidningen Le Monde, framförallt av Stéphane Aurel. Och hon blev utsedd till årets vetenskapsjournalist av den Europeiska federationen för vetenskapsjournalistik för att hon ledde den föregående granskningen Forever Pollution Project.
Mm.
Som kom fram till att det finns 23 000 platser i Europa som är bekräftat förorenade med PFAS.
Så det här är en sorts fortsättning på det alltså?
Precis. Och i projektet så samarbetar vi med forskare med olika expertområden för att kvalitetssäkra våra metoder och slutsatser.
Mm. Och nu har ni hållit på i över ett år. Och vad är det ni har fokuserat på den här gången?
Det är två delar. Den ena handlar om samhällets kostnader för PFAS, hur mycket vi skattebetalare kan behöva betala för rening av dricksvatten, avloppsvatten och förorenade jordar.
Mm.
Och den andra delen är att vi har granskat industrins ansträngningar och argument för att påverka det förslag som finns i EU att begränsa alla över 10 000 PFAS-ämnen för att fortsätta producera och använda PFAS.
Så det är liksom själva lobbyverksamheten för att påverka politiker och beslutsfattare alltså?
Ja, precis.
Mm.
Nu tittar vi på priset vi får betala för att få bort de här evighetskemikalierna från vatten och mark bland annat.
Mm. Och det är en sanering som måste göras?
Ja, PFAS-halterna ökar i miljön och kemikalierna hamnar i bland annat i dricksvattnet som behöver renas för att klara de gränsvärden som satts.
Mm.
Och förslaget från fem länder, däribland Svenska kemikalieinspektionen, syftar till att begränsa användningen av PFAS, alla PFAS-ämnen, just för att minska utsläppen, eftersom det finns hälso- och miljörisker och för att ämnena är så svårnedbrytbara.
Mm. Och du har ju verkligen fått närkontakt med farorna kan man säga, för du har följt det som hände när boende i Kallinge i Blekinge förgiftades av PFAS.
Ja, och där finns invånare som har bland de högsta uppmätta halterna PFAS i blodet i världen.
PFAS-utsläppen kom då från Försvarsmaktens övningar med brandsläckningsskum in till grundvattentäkten där dricksvattnet togs ifrån.
Ja, och förgiftningen av dricksvattnet upptäcktes för 11 år sedan, och med tiden så har ju fler blivit sjuka. Lolo Karlsson, hon har kämpat med flera olika sjukdomar och hon opererats för cancer i urinblåsan. Och när jag träffade henne nu i november hade cancern kommit tillbaka och hon har opererats för andra gången. Och dessutom har en knuta växt i sköldkörteln som läkarna befarar kan utvecklas till en cancer.
Är det så här det ska se ut? Ska det komma med 2 år emellan? Eller hur ofta ska det bli? Eller blir det ännu värre nästa gång? Eller kommer det att sluta med att jag får en urinpåse på magen? Eller vad? Alltså, hur ska mitt liv se ut? Det känns ju som man vill inte känna det och man vill inte tänka det, att cancern har tagit ett grepp i min kropp. Liksom, men jag är ju heller inte giftfri, så det är klart att den har gjort det. Och det är en hemsk tanke att leva med faktiskt. Det är något som påverkar en psykiskt väldigt mycket. Mm. Det gör det. Mm. Och så vill jag inte. För jag blir bara så arg. Jag vill inte vara ledsen och jag vill inte vara arg, men det går inte att komma ifrån faktiskt. Och mina barn liksom. Den oron har man ju med. Vad fan ska de drabbas av?
Lolo Karlsson, hon har alltså sjukdomar som det finns en ökad risk för vid hög PFAS-exponering. Men samtidigt så går det inte att säga att en person har fått en sjukdom på grund av PFAS. Hon och den lokala PFAS-föreningen, de har drivit en rättsprocess för att få upprättelse. Och i december 2023 kom domen i högsta domstolen.
Nu kommer det! Högsta domstolen, domslut. Nu jävlar, på det nu. Med ändring av hovrättens dom. Ja!
Trolig känsla, verkligen. Alltså, vi hade fan rätt, alltså, vi hade rätt från början. Liksom.
Säger Herman Afzelius, ordförande PFAS-föreningen.
Så Lollo, Herman och de andra fick alltså rätt?
Ja, efter nästan 10 års kamp genom hela domstolsväsendet fick de 154 Kallingeborna i PFAS-föreningen rätt till skadestånd. PFAS-förgiftningen klassas som en personskada och dricksvattenproducenten Ronneby Miljöteknik är skadeståndsskyldigt. Och det här är en unik dom, inte bara i Sverige utan även i EU.
Okej. Men det är inte slut där, va? Eller hur, Daniel?
Nej, nu har ju nya processer börjat som handlar om hur stora skadestånden ska bli, hur mycket var och en ska få och också om vem som ska betala. Mm. Och det finns ju också drabbade på andra platser. Det är flera orter i USA och i Europa som också har drabbats av PFAS-utsläpp från industrier i de fallen.
Mm. Så här har vi ju priset som enskilda människor tvingas betala med sin hälsa. Men sen har vi priset som vi alla måste betala i pengar då för att få bort de här giftiga ämnena.
Det är kämpedyrt till att fjärna dem från vannkilder och siga vann och på jord. Vi också vet att kanske det ska komma att kosta mer i framtid.
Ja, det innebär enorma samhällskostnader att rena PFAS från dricksvatten och förorenad jord. Och vi vet att det kanske kommer att kosta ännu mer i framtiden. Det säger miljökemikern Hans-Peter Arp, professor vid Norska Tekniska och Naturvetenskapliga universitetet och Norska Geotekniska institutet som har varit med i granskningen och som beräknat kostnaderna. Så om vi tittar närmare då på vad ni har kommit fram till, Daniel, hur har ni egentligen gått tillväga?
Ja, vi har ju tagit fram siffror som inte finns sammanställda någonstans, så det här är helt nya, unika siffror. Mm. Och vi har samlat in uppgifter från hela Europa om kostnader för att rena dricksvatten, avloppsvatten och lakvatten från avfallsanläggningar och att sanera förorenad mark och vad det kostar också att förstöra PFAS i särskilda destruktionsanläggningar. Och sen har alltså forskare hjälpt oss att göra de här beräkningarna med vetenskapliga metoder.
Det låter som ett stort arbete och ni har tagit fram 2 olika scenarier också för kostnaderna.
Ja, och det ena scenariot, det handlar om att hantera de utsläpp som redan är gjorda. Mm. Och att rena dricksvatten från de mest kända PFAS-ämnena som till exempel PFOS och PFOA för att klara EUs vattendirektiv. Och det här scenariot utgår från att utsläppen av PFAS stoppas nu. Och då räknar vi med att 5% av dricksvattnet i EU behöver renas och att de mest förorenade områdena saneras och att lakvatten från avfallsanläggningar renas. För på soptippar och avfallsförbränningsanläggningar hamnar mycket PFAS till slut. Och det här är ju ett lågt, försiktigt räknat scenario.
Okej, och vad hamnar samhällskostnaden på i det här lågt räknade scenariot?
Ja, men på ungefär 4,8 miljarder euro per år i åtminstone 20 år framåt i EU, Norge, Island, Storbritannien och Schweiz. Alltså 55 miljarder kronor per år ungefär. Och för att jämföra det med något så är det mer än svenska statens budget för områdena klimat och miljö, kultur och migration.
Per år?
Ja.
Okej, och sen har ni räknat på ett betydligt högre scenario.
Ja, och då handlar det om 110 miljarder euro per år, alltså över 1250 miljarder kronor, över en biljon kronor per år i EU och de här andra länderna. Och det motsvarar ju hela svenska statsbudgeten.
Så det är då vi hamnar i de här astronomiska beloppen som du sa i början?
Ja, precis. Och i det här scenariot så har vi också räknat utifrån 20 år framåt, men de här kostnaderna fortsätter så länge utsläppen fortsätter. Men på 20 år så är det hisnande 25 biljoner kronor.
Okej, så vad utgår ni ifrån i det här värsta scenariot?
Då utgår vi från att utsläppen fortsätter, alltså vad som händer om vi inte stoppar utsläppen. Mm. Och då behöver allt dricksvatten renas, för då har vi också räknat med att även mindre PFAS-ämnen som inte renas idag behöver renas. Det handlar om kortkedjiga ämnen som TFA, som är det ämne som finns i högst halter i miljön och i dricksvatten nu. Och det kräver också dyrare reningsmetoder.
Okej, och ett sånt här totalt PFAS-gränsvärde diskuteras nu inom EU?
Ja, precis. Och i det här scenariot så räknar vi också in att avloppsvatten och avloppsslam behöver renas och att fler förorenade områden saneras och dessutom att all PFAS som renats och sanerats även destrueras så att det inte kommer tillbaka till miljön igen.
Men kostnaden för människors hälsa och vårdsystemet, och det tillkommer väl också?
Ja, och det har vi inte räknat in här. Och om man tar det och kostnader också för att bygga ut infrastruktur och anläggningar för att ha tillräcklig kapacitet att destruera PFAS, plus vad det kostar att förhindra utsläpp från industrins skorstenar, då blir kostnaden såklart betydligt större. Men det har varit svårt att räkna på och det har vi inte tagit med i den här granskningen.
Nej, alltså det låter ju som att det kan bli så dyrt att det blir svårt att klara ekonomiskt.
Ja, och den frågan lyfter också miljökemisten Hans-Peter Arp. Hur ska vi kunna finansiera detta? Vem ska stå för notan? Mm. Och han säger att det är betydligt billigare att hindra utsläppen från källorna, alltså från industrierna som producerar och använder PFAS och från brandsläckningsskum. Men allra billigast är att förbjuda eller använda så lite PFAS som det bara möjligt, säger han.
Det bästa och billigaste strategi för samfundet är att undgå bruk och vid icke bruk i varje fall utsläpp av PFAS.
Och om vi inte renar dricksvattnet och våra jordar, då får vi högre kostnader på grund av sjukdomar, hälsoproblem och sjukvård. Cancerfallen kan öka och vi kan få färre barn till exempel, säger han.
Och Per Dahlhjelm, vd för Svenskt Vatten och president för Europeiska Vattenfederationen, Euro, han säger så här om kostnaderna.
Ja, det är smått häpnadsväckande. Och det här är då en kostnad som direkt överförs till invånarna i Europa. Istället för att ha åtgärder eller lägga de här kostnaderna på de som faktiskt förorenar.
Hur borde det vara?
Ja, precis så. Att förorenaren borde vara med och finansiera och bekosta. Och framförallt sluta med att använda den här typen av produkter i sina varor.
Så hittills har vi talat om kostnaderna för hela EU om vi skulle sanera PFAS. Mm. Men för Sverige då, Daniel, hur ser kostnaderna med PFAS ut hos oss?
Ja, siffrorna för Sverige hamnar på mellan 3,2 miljarder och 32 miljarder kronor per år de närmaste 20 åren i de här två olika scenarierna.
Så nu är det ju mycket siffror här, men ja. Alltså, ska man sätta det i ett sammanhang då, så är 32 miljarder kronor, det här värsta scenariot då, det är alltså mer än statens budget för klimat, miljö och migration.
Ja, och de här kostnaderna är också i linje med vad organisationen Svenskt Vatten har räknat med för att enbart rena dricksvatten vid de svenska vattenverken för att klara det här nya kraftigt sänkta gränsvärdet för PFAS. Och det här nya gränsvärdet börjar gälla vid nästa årsskifte och är 4 nanogram per liter, alltså 4 miljarddelar, några droppar i en simbassäng.
Vi bedömer att det kommer kosta Sverige 6 miljarder i investeringskostnader för att kunna nå det gränsvärdet. Sen kommer det tillkomma såklart en driftkostnad som ungefär kanske kommer ligga på 1 miljard per år.
Och lika mycket till beräknar Svenskt Vatten att det kostar om avloppsvatten ska renas, vilket inte finns krav på idag. Men ett nytt EU-direktiv handlar om att börja mäta och rena föroreningar som läkemedelsrester, mikroplaster och PFAS i avloppsvatten.
Så de här nya reglerna som kommer nu, de kommer verkligen att innebära stora kostnader.
Mm.
Men framåt då, om utsläppen av PFAS inte stoppas och dricksvattnet måste renas från fler sådana här ämnen?
Ja, om mer vatten behöver renas och de här kortkedjiga PFAS också ska renas, då räknas Svenskt Vatten med ännu högre kostnader. För då krävs alltså dyrare reningsmetoder. Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten igen.
På något vis så bevisar det här bara behovet av att införa ett förbud mot PFAS och användning av PFAS i samhället. Och klarar vi inte av det så kommer ju det här bara ticka på.
Så vad görs redan idag då? Hur går det med reningen och saneringen av de här evighetskemikalierna?
Om vi pratar Sverige så när det gäller dricksvatten så görs det mycket.
Mm.
Men vad det gäller att rena avloppsvatten och avloppsslam från PFAS eller lakvatten från avfallsanläggningar så finns det bara några enstaka anläggningar som gör det i Sverige, och det handlar oftast om pilotanläggningar. Och när det gäller förorenad mark så har till exempel Försvarsmakten inte börjat saneringen av kraftigt PFAS-förorenade områden än.
Okej, så vad skulle du säga, Daniel Värje? Är vi bara i början på den här evighetskemikaliesaneringen?
Ja, och vi vet inte hur utvecklingen blir, om det blir ett omfattande förbud mot alla PFAS eller om utsläppen fortsätter eller till och med ökar.
Mm. Och hur reagerade de i Kallinge på vad ni har kommit fram till i den här granskningen, Daniel?
Herman Afzelius, ordförande PFAS-föreningen i Kallinge, han menar att det bara stärker behovet av att PFAS förbjuds i EU.
Det är stora belopp det handlar om, men alternativet är ju än sämre om man inte gör någonting. Alltså det kommer ju kosta massor med pengar och massa lidande framförallt för de som drabbas av negativa hälsoeffekter på grund av gifter som vi har i samhället. Det är bedrövligt, och det känns som att det är bara ett problem som bara växer. Och fan, det här måste man ju få koll på, vi har ju bara en planet.
Så alltså Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge. Tack Daniel Värje.
Tack Malou.
Det europeiska journalistprojektet Forever Lobbying Project har en hemsida som heter foreverpollution.eu, och där kan du läsa om hur den här granskningen har gått till och lyssna också på del 2 av granskningen som handlar om kemiindustrins lobbyism och argumenten för att fortsätta producera och använda PFAS. Reporter var Daniel Värje i samarbete med bland andra Alexandra Pogorselska på Dagens ETC, Stéphane Aurel och Raphaël Aubert på Le Monde, Juridike Bersi på Reporters United. Producent Peter Normark, jag heter Marie-Louise Kristola.
Och det här var alltså en repris från i vintras. Och kring lunchtid idag, då hör vi det här.
I Vetenskapsradion ska det handla om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som är aktuell nu eftersom den första biografin över honom kommer i dagarna. Hör om den möjligen lätt oborstade men mycket smarte pojken av bondesläkt som blev en globalt känd forskare, men i hans hemstad Uppsala, där förstår man honom inte.
Lyssna 9:09 idag i P1, och redan nu kan du höra det här avsnittet i appen Sveriges Radio Play. Sök på Vetenskapsradion. Meny med Thomas Tengby som vi hör på torsdag förmiddagar. Det är programmet som utforskar nya smaker och som inspirerar oss att testa nya rätter. Men inget går ju att genomföra utan råvaror och inköp från affären. Frågan är vad som kommer att hända med priserna framöver.
Så här har det låtit den senaste tiden.
Då ska ägna oss åt något som engagerar och irriterar många, de höga matpriserna.
Och nu visar P4s granskning att Sveriges 25 största matbutiker delat ut 850 miljoner i aktieutdelningar.
Jag tycker det är för jäkligt.
Vad borde de göra istället då?
Sänka priserna.
Och idag inleds efter ett initiativ på sociala medier en veckolång bojkott mot de stora matkedjorna i Sverige.
Vi föreslår en matpriskommission för att kunna följa och sätta press på matjättarna. Vi vill ha bättre konkurrens i grossistledet så att vi ska kunna handla billigare mat.
Frågan som vi diskuterar nu är en livsmedelsstrategi. Blir maten på något sätt billigare med den här strategin?
Ja, det tror jag.
Vad kommer maten kosta i framtiden? Vi kollar med tre kunniga personer. Och de tror inte att vi får billigare mat igen.
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Helena Hansson är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Jag tror att den här prisnivån har vi för att stanna som det ser ut i nuläget.
Lars-Erik Lundqvist är näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.
Men jag håller också med, jag ser inte förutsättningarna för att priserna ska gå ner nämnvärt, varken egentligen på kort eller lång sikt.
Och Sara Sundqvist är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.
Hör de berätta varför de menar att matpriserna inte kommer att sjunka. Och vi hör också en hel del annat kring priserna på mat och livsmedel i veckans meny efter 11 idag i P1. Och efter meny, tredje delen av den dokumentära miniserien Gängkrigen på sociala medier.
En minut så gästen inne. Tell a friend to come inside, because this will be a big surprise.
En känd rappare sände live på Instagram. Han har lovat att presentera en hemlig gäst.
Vem är gästen? Vem är gästen, grabbar?
18 000 personer följer sändningen. Och på bara några sekunder så kommer över 1000 till.
Okej. Okay. Det är dags.
Plötsligt dyker gästen upp med en kalashnikov i guld.
Hej grabbar! Slå mina bröder! Hör ni om jag har Benzema eller Jutro? Vart är ni? Vart gömmer ni er? Era horungar!
Det här är berättelsen om hur de svenska gängkrigen har blivit virala. Och om hur gängledare börjat föra ut sitt budskap direkt till barn och unga.
Vi har aldrig sett en kriminell gruppering så öppet, så tydligt gå ut med informationen.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många barn som kommenterar.
Och jag vet ju att de som är med i de här gängen, att de rekryterar genom sociala medier, bland annat Instagram.
Man önskar att det inte var Sverige. Men det är Sverige.
Tredje delen av den dokumentära miniserien Gängkrigen på sociala medier hör du strax efter 11:30 idag på förmiddagen. Och så en glimt ur det nya avsnittet av Verkligheten.
Han brukade alltid säga till mig att I was there first, so you look after me first, not the kids. Jag hade ju en känsla av att det var fel.
Klara har länge känt att något inte står rätt till i hennes äktenskap. Men när hon säger att hon vill skiljas så tar det inte slut.
Han vägrade ju att signa några papper. Han kunde ju inte acceptera att jag ville skiljas och att det var han som var problemet.
Istället blir hon förföljd.
Det var han, den här killen på gymmet, som upptäckte någonting.
Lyssna ikväll efter 8, då sänder vi det här avsnittet av Verkligheten om Klara.
Var med och rösta fram lyssnarnas sommarvärld.
Mitt under inbördeskriget i Beirut sov jag på en madrass bland mina syskon.
Kulan som slungades genom luften och träffade Adriana spred sig som en kedjereaktion av förödelse.
Jag var nästan död när jag föddes och var alldeles grå i färgen.
Min mammas död är ingen annan utväg än att sälja mig.
Rösta på din favorit på sverigesradio.se/sommar.
Och nu går vi vidare i P1 med nyheter och aktualiteter.
Torsdag 3 april. God morgon på er. P1 morgon är detta. Mikael Kulle heter jag. Och världen vaknar till en ny verklighet när USA har kommit med besked om sina tullar. Breda tullar mot omvärlden blir det, sa Donald Trump. Och det här väcker reaktioner förstås. Vi kommer att fånga dem löpande under morgonen och analysera vad betyder det här för Sverige, världen och ekonomi. Och så reaktionerna, hur ska omvärlden svara förstås? Finland har meddelat att man ska lämna förbudet mot truppminor, också ett ämne för diskussion. Och så nya drönare som utvecklas inom det svenska försvaret, vi hör om det. Och så väntar möte i Bryssel, utrikesministrar Sverige och Turkiet, och gäller den fängslade Joakim Medin, journalisten. Lite av det som väntar, med nyheter nu.
God morgon. USA höjer tullarna på alla importerade varor. Det här meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset sent igår kväll. I nästa vecka så införs tullar på 20% på alla varor från EU.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
Ja, president Donald Trump beskrev de nya amerikanska handelstullarna som en befrielse för USA. Ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Från och med lördag införs nya tullar på 10% på alla importvaror. För varor från EU blir nivåerna ännu högre. Tullar på 20% läggs på alla EU-varor från den 9 april.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU är tuffa att handla med. De lurar oss. Det är sorgligt och patetiskt, sa Trump när han höll tal i Vita husets rosenträdgård och presenterade de nya importtullarna. Trump hävdar att USA behandlats orättvist i världshandeln och de nya tullarna är ett sätt att rätta till det han beskriver som en obalans. Tullarna höjs mot en rad länder, 34% mot Kina till exempel. Och från idag torsdag inför USA också 25%iga tullar på alla utländska bilar. Gina Lindberg, Washington.
Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson, han säger i en video på X att han beklagar att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar.
Vi vill inte ha växande handelshinder. Vi vill inte ha något handelskrig. Det skulle göra våra befolkningar fattigare och världen på sikt farligare.
Säger alltså Ulf Kristersson på X. Och för en kort stund sen kommenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Trumps tullar. Och hon sa att tullarna är ett hårt slag mot världsekonomin, men Europa står enat. Och mer om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio Play. Och USAs finansminister Scott Bessent, han varnar andra länder från att svara på de nya handelstullarna. I en intervju med Fox News så säger Bessent att hans råd till andra länder är att ta in de nya tullarna och se hur det går, för om länder svarar så blir det upptrappning. Colombia kommer att köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen, det bekräftar landets president Gustavo Petro på X. Han skriver att det handlar om nya flygplan av typen JAS 39 Gripen, men det är oklart exakt hur många och hur kontraktet ser ut. Just nu så formas framtiden för drönare inom det svenska försvaret. Uppemot 200 personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Per Olsson på arméstaben, som är ansvarig för projektet, menar att drönarna på kort tid förvandlat sättet att kriga.
Slagfältet har blivit genomskinligt. Vi har sämre möjligheter att gömma oss numera, och det måste vi leva efter och ta till oss. Men även för att kunna vara så slagkraftiga så att vi kan vinna på slagfältet. Och då måste vi ta till oss det nya och lära oss det nya.
En liten spaningsdrönare lyfter mot himlen vid ett övningsfält utanför Karlskrona. Just den här modellen kan bara spana, men snart kan den få sällskap av drönare som kan slå ut andra drönare, självmordsdrönare som kan flyga in i ett fordon och sprängas i luften, eller rent av autonoma drönare som fattar egna beslut och inte behöver någon pilot. Den snabba utvecklingen av vad drönare kan göra innebär möjligheter, men också utmaningar, och det kräver enligt Per Olsson ett nytt sätt att tänka.
Det är att lära om, att förstå de utmaningar som den nya stridsmiljön sätter.
Reporter var Mikael Eriksson. Kommuner tvingas godkänna farliga husbyggen med risk för översvämning på grund av en lucka i lagen, det visar Ekots granskning. Kommunerna får nämligen inte gå emot gamla byggbeslut även om de togs innan riskerna var kända. Och så vädret. Idag får stora delar av landet soligt väder. I norra Norrland passerar tidvis moln och det blir blåsigt. I norra fjälltrakterna mycket hård till på Karlfjället lokal storm i kombination med ymnigt snöfall. 15-20 grader i söder och 0-7 grader i norr. Ekot Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi ska börja med Ann Sidbrant från Malmö.
Ja, det hörde igår en liten rapport från Bangkok, tror jag det var. Och journalisten sa att det är så otroligt tryggt i Bangkok. Här händer ingen kriminalitet. Bland annat så lämnar mopedbuden lämnar sina mopeder utanför affärerna med nycklarna i, och ingen tar det. Och så tänkte jag, varför är det inte så här i Sverige? Jag känner själv ett cykelbud, Fodorabud, som lämnade sin cykel några minuter när han skulle lämna mat, och den var stulen när han kom ut igen. Så vad är det som har hänt här i Sverige? Min tes är att barn och unga, framförallt tonåringar, de får inga konsekvenser om de bryter mot våra regler. Det händer ingenting egentligen. Det händer för lite i alla fall.
Men alltså, man har ju hört så himla mycket rapporter nu om liksom skärpningar, och det är ungdomsfängelser pratar man om och allt möjligt. Är det verkligen så att man kommer undan med vad som helst?
Nej, inte längre. Jag tror det kommer bli skillnad, förstår du. Jag tror att detta har byggts upp under lång tid när det inte blev några egentliga konsekvenser. Jag tror att det kommer bli skillnad nu. Faktiskt tror jag det. Vi ser ju redan att det dödliga gängvåldet har gått ner. Jag tror det kommer att fortsätta så här. Mm. Jag tror det kommer att göra skillnad att det blir konsekvenser. Faktiskt tror jag det.
Det finns de som är emot de här lite hårdare tagen, menar på att förebyggande åtgärder är mer effektivt. Vad tänker du kring det?
Ja, det tror jag säkert på ett sätt. Men problemet är att vilka förebyggande åtgärder då? Jag tror till exempel inte att... Låt mig bara ta... Får jag berätta en liten episod som jag har tänkt på en del. Det var en skola i Skaraborg och en pojke blockerade en korridor med en soffa. Och lärarna sa till honom att han skulle flytta på soffan så att korridoren blev fri, och han vägrade. Och han hade en diagnos som sa att han hade trotssyndrom. Efter många timmar så kom en gymnastiklärare och lyfte bort honom. Och då stämde den här pojken och hans föräldrar läraren, för att de hade... Det var inte våld. Han lyfte bort honom. Han var gammal brottare. Han visste precis hur man skulle ta utan att det gjorde ont. För att han hade alltså lyft bort pojken så att korridoren kunde öppnas igen. Och faktum var att det här fallet gick ända upp till högsta domstolen. Och där var det så att två av tre domare röstade för att fria läraren. Men en röstade för att fälla honom. Och det var ju ingen, det var ju överhuvudtaget ingen som, vad jag förstår, diskuterade om pojken hade gjort fel. Alltså han var väl i 15-årsåldern och sånt där. Så är frågan, är det absolut strafffritt att blockera en korridor i en skola för en 15-åring? Men om en lärare åtgärda situationen så kan hans fall drivas ända upp i högsta domstolen för om han ska straffas för detta eller inte. Det här menar jag är typiskt för den inställning vi har haft, och det är väldigt välbehövligt att vi ändrar den inställningen, anser jag. Och jag håller helt med, det kan inte gå för långt, det får ju vara någon måtta, absolut, så är det. Mm. Men alltså, en bra förebyggande insats är ju då att inte tillåta sånt här, att en elev får blockera en soffa för att han har trotssyndrom. Att man bara konstaterar att det här går inte, nu får du, om läraren flyttar på honom, inte anmäla honom och inte låta detta gå ända upp till högsta domstolen. Att inte flytta skulden för det som ungdomar gör på vuxenvärlden, det går inte.
Vi tackar så mycket där för detta inlägg och går vidare till Gunnar Eriksson i Norrbotten. Hallå, hallå.
Hallå, ja. Alltså, om tänker efter, jag har tänkt den här frågan sedan gammalt tillbaka. Jag har ju följt en liten världskriget så. Och senast, och då var det ju Stalin och det var Hitler och det var ledare hit och dit. Och nu är det likadant. Nu har vi Putin, Kipeng, vi har Trump på hela tiden. Har vi inte lärt oss någonting? Alltså, varje varelse av kvinna född erhåller inte fulla värdet i samband med födseln. Och då är det så att det är ingen människa som är mer värd än någon annan. Men hela tiden organiserar vi samhället både ekonomiskt och politiskt med ledare och ledare och ledare. Politiska ledare, husk och snusk och musk och dem. Alltså, det är ju sanslöst att vi har det primitivt. Och just det här att vi vet samtidigt att det finns en planet i hela universum där det finns liv. Då borde alla vara rädda om det. Rädda om naturen, vattnet, odlingsmöjligheterna och den rena luften. Istället är det precis tvärtom. Fortare, förbruka och bli rikare, förbruka. Alltså det är sanslöst. Vad är FN i sammanhang? Jag har inte hört talas om FN. Jag följer ju media ganska mycket, både radio, tv och tidningar. Men FN, vad finns FN idag? När Hammarskjöld var FN generalsekreterare, var ju nästan varje dag stod om FN i media. Men nu får man aldrig. Där är ju alla länder med. Där borde man ju ta upp den här frågan om att alla människor, varje varelse av kvinna född, oavsett var på jorden, har fulla värdet för en människa. Och då borde man ju organisera samhället och fördela då allt det här fina som finns till alla. För att kunna leva
just då. Förlåt att jag bryter in här, Gunnar, men alltså, hur känns det egentligen för dig? Det känns som att det upprör dig det här, verkligen. Är du helt, har du tappat hoppet helt om framtiden?
Nej, inte så. Det är tvärtom. Jag tror ju på framtiden. Men det måste ju ändras. Jag är en gammal fältbiolog och jag har varit med älvräddarna och allt möjligt. För det, jag är del involverad om naturens behov. Alltså vårt behov av naturens villkor. Men idag är det nästan bara ledare för ledare. Man glömmer bort det här med odlingen. Alltså det här jord av jord är det kommen, som man säger, med begravningar. Det är det sannaste man säger i samband med offentlighet och predikan. Av jord är man kommen, oavsett man heter Putin, Trump för att vara med. Men de verkar komma som att av kött är du kommen. Och det är tyvärr så att den här medvetenheten om jorden betyder, och vår egen, att det är fantastiska, att det finns i hela universum människor och liv. Det är vi enda som är det. Och då borde man ju värna och vara rädd om det.
Har det så gott där i Hjälpsbyn.
Hej.
Andreas skriver till oss angående det här samtalet om kriminalitet i Bangkok som vi hade här tidigare. Vi hade ju ett samtal om hur det var så himla bra i Bangkok att man inte upplevde så mycket otrygghet där som man gör i Sverige. Det undrar hon varför. Då skriver Andreas, det där stämmer inte. Det man har sett på nätet, TikTok, Instagram etc. visas bara en liten del av Bangkok. Det är ungefär som att åka till Lutsengatan på Östermalm, gå omkring och filma gatan och säga Stockholm är lugnt och trevligt. Alla går omkring med varsin Hermesväska och kör Porsche eller Tesla. Jag är född i Thailand och besöker landet då och då. Jag följer Thailand dagligen. Lennart Hagerqvist i Båstad, hallå, hallå, är du med?
Jajamän, jag med. Hör du mig nu?
Ja, gott. Gud vad bra att det här fungerar. Vad ville du säga?
Jag bodde utomlands i en period från 2009 till 2019 strax för covid började. Och när jag kom hem så började jag fundera på lite grann och insåg det att språkbruket har ändrats ganska mycket. Och jag tänkte, det här är ju märkligt att ingen liksom riktigt reflekterar över det. Jag har faktiskt aldrig hört någon som har reflekterat en journalist över det i radion. Och det används framförallt utav, ja, typiskt makthavare. Och jag gjorde precis exakt det som folk gör idag. Man tänker saker. Jag tänker att vi borde nog satsa mer pengar på skola. Jag tänker att vi borde ha mer pengar till försvaret. Jag tänker att vi borde vara med i NATO. Men det finns ingen längre som tycker någonting. Det är ett ord som har försvunnit från det officiella språkets bruket. Och det innebär ju också att man slipper ju faktiskt ta ställning. För man har ju bara tänkt någonting. Man har ju aldrig tagit ställning utan haft en uppfattning egentligen, va?
Det har jag också tänkt på faktiskt.
Det är lite fascinerande, för det är väldigt lätt för en journalist bara säger, ja, okej, vad tycker du själv? Det är lite lätt att ordna och ställa egentligen. Det kommer inte man. Det är lite fascinerande.
Men kan det vara det att man liksom vill inte, att man tar lite distans då, att man är lite, ja, man vill inte vara så framfusig på något vis eller så direkt, så att det är liksom lite artighet bakom det där?
Tror du det? Jag tror det är lite felighet. Jag tror inte man vill ta ställning som man kan få det tillbaka på något sätt. Det är väl den stora risken. Det kan vara drevet går och här har du tyckt att man borde gå med i NATO. Ja, så var det kanske inte det som blev av. Alltså det är väldigt lätt att bli uthängd om man har haft en stark uppfattning. Har man tänkt någonting så är man ju skyddad lite grann. Ja, det var fascinerande. Så att jag har lyssnat liksom. Jag har faktiskt aldrig hört en makthavare de sista åren. Däremot privatpersoner. Jag har hört i veckan när man tycker om kärnkraft och man är väldigt känslomässigt. Jag är lite fascinerad.
Kul
en spaning när man kommer tillbaka faktiskt.
Vi behöver faktiskt prata om väldigt många olika saker i detta programmet. Det är härligt att det blir liksom en buffé av saker som faktiskt har betydelse för oss i samhället. Och så i stort.
Och ni behöver ställa lite folk till svars också, för att folk måste kunna stå upp på en åsikt.
Då måste jag avsluta här då. Tycker du att man måste sluta säga jag tänker och istället säga jag tycker?
Jag tänker att det är tid att göra det nu faktiskt.
Tack för detta inlägg, Lennart. Ha det gott, vi får se om du får inflytande.
Tack,
hej. Det var kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Och så kan man mejla oss också på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det går också bra. Det är bara att söka Ring P1.
Om operfekt skönhet, om mening och en bit av himlen, om att vi är värda att älskas här och nu, och om att du är ett mästerverk signerad Gud. Om detta handlar dagens andakt med Carina Samuelsson, som är skolpräst på Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö.
De små papperslapparna är röda, blå, gröna, vita. De är prydligt hopvikta och noggrant instoppade mellan väggarnas breda trästockar i det gamla kapellet på Kronoberg, Sankt Sigfrids kapell. Väggarna har blivit bönernas väggar. När det hände vet jag inte. Men bönernas väggar lever vidare. Lapparna finns där och att de blir fler är lika naturligt som att det tänds ljus i kapellets ljusbärare. Båten som vilar på en pelare av betong. Små lappar där människors tankar blivit till bokstäver, till ord och meningar. Små lappar fyllda med allt det som vi människor bär inom oss, av längtan, glädje, sorg, ilska, hopp. Tankar som blivit böner till Gud. Jag är säker på att det finns lappar som det inte finns något skrivet på, för ord är bara ett av så många språk. Tystnad är ett språk. Tårar ett. Oavsett vilket språk som är ditt språk, tror jag på en Gud som ser, hör och delar det vi bär på. Gud hör också den tanke och den bön som finns på en hopvikt blank papperslapp. Ibland låter vi en stund av torsdagskvällens mässa bli en stund av skrivande. Om du vill, förstås. Skriva och kila in en ny lapp i bönernas väggar. Annars kan du bara sitta tyst, sjunga, tända ett ljus. Ganska ofta går människor in här i kapellet när ingen annan är här för att ta en liten lapp, skriva, vika ihop och kila in mellan de grova trästockarna. Låta tankarna få en riktning. Gud hör våra böner. Gud delar vår glädje över det i livet som är gott. Gud delar vår oro över världens alla konflikter och krig, hot och hat. Här kan du tända ett ljus. Tänka och be för dem du älskar. För dem som behöver din tanke och din bön. Här kan du ropa och klaga. Här kan du gråta, skratta och le. Här under kronor med ljus, omsluten av rummets stillhet, får du lämna och låta livet börja igen. Hitta modet att börja om. Här kan du tända ett ljus och veta att du är buren, älskad, okej som den du är. Orden är från en sång och finns skriven på en lapp vid vår ljusbärare. Jag tänker att det är viktigt att sådana platser finns. Platser där vi får lämna och låta livet börja igen. Platser där vi kan ana, där någon säger, där det finns en lapp med ord om att vi är burna, älskade och okej som de vi är. Platser där vi kan ropa och klaga, gråta, skratta och le, be för de vi älskar. För de som behöver en tanke, en omsorg. På många sätt lever vi i en mörk tid. Det är lätt att tappa tron på framtiden. Och då behöver vi platser där vi kan ana hoppet. Då behöver vi hjälpa varandra att våga leva. Våga möta varandra i respekt. Och aldrig sluta tro att vi har möjlighet att forma en värld. Och ett samhälle där tron på fred och framtid aldrig slocknar. Profeten Jesaja skriver: jag har skrivit ditt namn i min hand. Jag tror att det finns en Gud som har ditt namn skrivet i sin hand. På ett sätt tror jag inte att Gud behöver det, för Gud minns. Gud skulle aldrig glömma dig eller någon människa. Men för mig är det en påminnelse om hur Gud är. Gud har ditt namn och mitt namn skrivet i handen. Vet att du är värd att älskas här och nu. Ett mästerverk signerad Gud. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
Du har hört andakten i P1 med Carina Samuelsson. Musiken är Tröstesang med Germund Larsen Trio. Och producent är jag som heter Marianne Greip. Vill du kommentera det du hört är mailadressen liv@sverigesradio.se. Det här var en återutsändning från februari 2024.
Spanarna.
För snart kan det vara för sent. Det är egentligen bara att se framtiden an.
Ombytta roller slutar inte här. Nej, snart kommer vi få leva i en framtid där vi alla blir huvudpersoner i en ny version av ombytta roller.
Och orden på allas läppar, det är lite lagom fartlek.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Och nu en sjöväderprognos med mig, Kristin Hallberg på SMHI. God morgon. Ett högtryck täcker södra Skandinavien och ett djupt lågtryck passerar österut över nordligaste Skandinavien. Vi har kulingvarningar utfärdade för norra Östersjön samt hela Bottniska viken. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Tyska bukten, omkring ost 5-10 meter i sekunden. Ikväll avtagande till 2-7. God sikt. Fiskebankarna och sydutsida, växlande 1-5. Under dagen med början i norr vridande till omkring nord och ökande. Från i natt 5-10. God sikt. Skagerrak och Vänern sydväst 2-7. Fram på dagen 5-10. I natt omkring nord. God sikt. Kattegat växlande 1-5. I eftermiddag väst eller sydväst och något ökande. I natt vridande till omkring nord 5-10. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring ost eller växlande 1-5. I natt väst eller växlande. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring nord 2-7. Under dagen vridande till väst eller sydväst. God sikt. Mellersta, norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 2-7, i eftermiddag 5-10. Ikväll vridande till nord eller nordväst och ytterligare ökande. I natt på de norra farvattnen till 10 till kuling 15. God sikt. Bottenhavet och norra Kvarken, sydväst 5-10, ökande. Ikväll väst eller nordväst 11 till kuling 16. God sikt. Och Bottenviken, sydväst 8-13, i eftermiddag 12-17 meter i sekunden, i natt nordväst, god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen var i Kalix 9 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 1 över, Sundsvall 3 under, Stockholm 3 över. Karlskrona 15 över, Klagshamn 12 över och Göteborg 21 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, ost 2 meter i sekunden. Oxö 4, sydväst 1, Skagen, sydväst 3, Nordkoster, syd 5 och Väderöarna, syd 4. Måseskär också syd 4, Pålgrunden, sydväst 7, Naven, sydväst 2, Vinga, sydväst 1, Nidingen, nordost 1. Anholt, nord 2, Drogden, lugnt. Falsterbo nordväst 1, Arkona ost 5 och Skillinge lugnt. Hammerodde, sydväst 2, Hanö, nordväst 3, Utklippan också nordväst 3. Öland, södra udde, nordväst 4 och norra udden, sydväst 2. Harstena, väst 4, Hoburg, nordväst 4, Östergårdsholm, väst 5. Fårösund, Gotska Sandön och Landsort, väst 4. Skarpö, väst 2. Svenska Högarna, väst 3. Söderarm, sydväst 3. Finska Utö, sydväst 2. Nyhamn, sydost 3. Märket, syd 5. Örskär och Äggegrund, väst 2. Och Kuggören, sydväst 4. Brämön, sydväst 3. Lunge, väst 5. Skogsudde och Järnersklubb, väst 4. Holmön, sydväst 7. Bjureklubb, också sydväst 7. Biterönskär, väst 5. Rödkallen, sydväst 5. Kemi 4, sydväst 7. Och slutligen Storön, sydväst 4 meter i sekunden. Om knappt en timme är jag tillbaka med landväder. Och jag önskar er en god morgon.
Och torsdag med P1 Morgon är det här. Varmt välkomna ska ni vara. Nyheter på ingång. Gunilla Hansen-Bering, när klockan slår 6 är det möjligen tullar för hela slanten.
Inte för hela slanten, men för en stor del av slanten. Och det här har ju väckt stora reaktioner runt om i världen naturligtvis, så det ska vi berätta om.
Och tullarna är ju de från USA. Reaktionerna, utvecklingen och analyserna, allt det där kommer vi att fånga löpande här i P1 Morgon. Mikael Kulle heter jag som gör er sällskap. Vi tar och lyssnar närmast på nyheterna. Klockan slår 6.
USA inför tullar på 20% på alla importerade varor från EU och 34% från Kina. Och det här har mötts av kraftiga reaktioner både från regeringar och marknader. Och det är klart nu, Colombia köper svenska JAS Gripen och en lucka i lagen hindrar kommuner från att neka riskbyggen nära vatten. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Och först då om att USA alltså höjer tullarna på alla importerade varor, och det här meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset igår kväll. I nästa vecka införs tullar på 20% på alla varor från EU.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Ja, president Donald Trump beskrev de nya amerikanska handelstullarna som en befrielse för USA. Ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Från och med lördag införs nya tullar på 10% på alla importvaror. För varor från EU blir nivåerna ännu högre. Tullar på 20% läggs på alla EU-varor från den 9 april.
European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU är tuffa att handla med. De lurar oss. Det är sorgligt och patetiskt, sa Trump när han höll tal i Vita husets rosenträdgård och presenterade de nya importtullarna. Trump hävdar att USA behandlats orättvist i världshandeln, och de nya tullarna är ett sätt att rätta till det han beskriver som en obalans. Tullarna höjs mot en rad länder, 34% mot Kina till exempel. Och från idag torsdag inför USA också 25%iga tullar på alla utländska bilar.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly.
Det här kommer leda till en gyllene era för amerikansk ekonomi, sa Donald Trump. Men många ekonomiska bedömare i USA varnar för eskalerande handelskonflikt med risk för höjda priser och ökande inflation. Från demokraterna är kritiken hård mot den nya handelspolitiken.
This is not liberation day in America, it's recession day. Because Donald Trump's reckless policies are driving us toward a painful recession.
Trump driver USA mot en smärtsam lågkonjunktur, sa demokraternas ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, till CNN. Donald Trump sa att de nya tullnivåerna baseras på uträkningar som Vita huset gjort, där man vägt samman hur andra länders tullar, avgifter och regleringar drabbar USA. I sitt tal riktade sig Trump också direkt till utländska ledare och uppmanade dem att sänka sina tullar mot USA. Något som kan tolkas som att han är öppen för att förhandla om de fortsatta tullnivåerna. Gina Lindberg, Washington.
Trumps tullar är ett hårt slag mot världsekonomin. De skapar kaos, det här säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som också utlovar att EU kommer att svara.
President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. And what is more, there seems to be no order in the disorder. No clear path through the complexity and chaos that is being created. We are prepared to respond.
Ursula von der Leyen, och vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, hur kan EU svara?
Ja, dels så går man vidare med de svarstullar som EU redan har annonserat på amerikanska varor, som till exempel bourbon, Harley-Davidson, motorcyklar, amerikansk juice med mera. Sen så diskuteras många fler tullar, och von der Leyen sa också att kommissionen nu förbereder för ytterligare åtgärder. Och här blir det intressant att se om EU väljer att använda det som kallas för handelsbazookan. Och det är ett nytt instrument i EUs arsenal, kan man säga, som ger unionen större möjligheter att svara då på ekonomisk utpressning, och förutom tullar kan man då införa andra typer av handelsrestriktioner, till exempel restriktioner när det gäller offentlig upphandling eller begränsningar för utländska direktinvesteringar till exempel.
Och hur kan det här påverka EU då?
Det här kan slå hårt mot EU, men inte bara EU utan mot hela världsekonomin, som vi hörde von der Leyen säga här, inklusive USA. Det är ju trots allt amerikanska företag och konsumenter som i första hand betalar de här amerikanska tullarna. Men därtill så kan ju EU också drabbas av dumping från världens fabrik, det vill säga Kina, som kan leta andra marknader när försäljningen till USA kan minska, och det skulle ytterligare sätta press på EU. Och det här var också någonting som von der Leyen tog upp, och hon sa att EU kommer inte att acceptera dumping på EUs marknad, men hon gick inte heller in på hur man skulle undvika det.
Så vad ska vi vänta oss att det händer nu?
Nu blir det samtal med medlemsländerna hur man ska reagera på det här. Dels samtal med EU-ländernas ambassadörer här i Bryssel idag. Sen så blir det ett extrainsatt möte med EUs handelsministrar på måndag för att diskutera då hur man ska svara. Sen så hoppas ju EU att man ska få till förhandlingar med den amerikanska administrationen. Hittills så har det inte varit särskilt många samtal alls, men man hoppas ändå på det. Och det här med att Trump sa att han uppmanade andra länder att sänka sina avgifter och tullar, det kan ju tolkas som att även Trump skulle kunna vara öppen för samtal.
Tack Andreas Liljeheden med oss direkt ifrån Bryssel. Statsminister Ulf Kristersson beklagar djupt att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar. Det säger han i en video på statsrådsberedningens hemsida. Kristersson säger att förhoppningen och målet är att genom förhandlingar begränsa de tullar som USA presenterat. Och han tillägger att Sverige kommer att fortsätta att stå upp för fri handel och internationellt samarbete. Både börser och regeringar i Asien och Stilla havsregionen har reagerat på Trump-administrationens höjda tullar. Australiens premiärminister Anthony Albanese säger så här.
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Trump-administrationens tullar saknar logisk grund och går emot fundamentet i våra länders partnerskap. Så här gör inte en vän, säger Anthony Albanese och kallar USA:s tullhöjning mot Australien helt obefogad.
Let me be clear. They are totally unwarranted.
Australien klarade sig ändå relativt lindrigt med tullar på 10%, vilket är den lägsta tullsatsen som president Trump nu ska införa på omvärlden. Några av de högsta tullarna läggs på import från länder i Sydostasien. Vita huset påpekar att Kina använder länder som Kambodja och Vietnam som transithubb för sina varor för att kringgå USA:s befintliga tullar. Vietnam, som har ett av världens största handelsöverskott med USA, beläggs nu med tullar på 46%. Flera av USA:s närmaste allierade i regionen, som Japan, Sydkorea och Filippinerna, drabbas också. Asienbörserna föll på torsdagsmorgonen i reaktion på beskedet. I Tokyo backade börsen 3,4% vid öppning, i Australien 2%. Tullhöjningarna sänder motstridiga signaler till USA:s vänner i regionen. Trump-administrationen har varit tydlig med att den vill prioritera Asien och motverka Kinas växande inflytande i regionen. Samtidigt menar bedömare att konsekvenserna av USA:s tullar riskerar att öka ländernas ekonomiska beroende av just Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
Vi fortsätter med mer handel som fungerar. Colombia köper JAS 39 Gripen. Det här bekräftade Colombias president Gustavo Petro igår kväll. Redan för ett par veckor sedan hintade ju Colombias försvarsminister i en intervju med Ekot att man skulle välja de svenska stridsflygplanen.
Det faktum att Brasilien valt Gripen spelar stor roll. Det ger oss möjlighet att agera tillsammans både i taktik och logistik och skapa säkerhet i hela regionen, sa Pedro Sanchez i en intervju med Sveriges Radio för 2 veckor sedan. Jag frågade då om han försagt sig. Hade Colombia alltså redan valt JAS Gripen? Det är presidenten som kommer meddela beslutet, svarade Pedro Sanchez.
El presidente de la República anunciará qué decisión se ha tomado al respecto.
Och det gjorde alltså Gustavo Petro igår kväll när han bekräftade att Colombia ska köpa nya stridsflygplan från svenska Saab. Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Colombia har idag israeliska stridsflygplan som såväl piloter, politiker och försvarsanalytiker är överens om är gamla och utdaterade.